Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 9 juni när ni hör det här avsnittet. Men när vi spelar in det är det tisdag den 7 juni. Vi har fått celebert besök i studion av experten från Viaplay. Men en av världsfotbollens mest erfarna förbundskaptener med uppdrag som Norge, Island men inte minst Sverige på CV. Vi säger varmt välkommen till Lasse Lagerbäck.
Tusen tack.
Hur är läget denna junidag 2022?
Ja, det är väl ganska okej med hänsyn taget till åldern, men jag mådde väl bättre förr i alla fall när man var lite yngre.
När du säger förr, har du något liksom år som är där pikade livet?
Det var en jättebra fråga. Ja, det beror ju på vad du menar, om du menar fysiskt eller mentalt eller sådär, men jag har nog svårt. Jag har nog haft ganska tur i livet, så att jag har väl legat på en halvhyfsad nivå mest hela tiden tycker jag.
Underbart. Du ska känna dig varmt välkommen i alla fall.
Tackar jag för igen.
Thomas, du var pirrig i måndags inför sittningen här med Lasse. Det kändes som att du var laddad på att stöta och blöta lite tankar kring, inte minst då, landslagets omdaning här spelsystemmässigt.
Jag tror du skulle säga den italienska fotbollen nu när Lasse är här. Nej, men jag upplevde ju kanske de senaste årens absolut bästa studiostund när Janne Andersson kom in i studion och du precis hade pratat om hur vi spelade, eller hur vi matchade, hur Janne matchade laget och hur man ska tänka kring Nations League och sådär. Det kändes som att det var en sån jävla förbundstyngd, alltså en tränartyngd i den studion. Och så dessutom då har Fredrik Ljungberg där, Erik Niva där. Jag satt nästan och liksom, det pirrade i kroppen när Janne kom in. Kände du själv att det var liksom en speciell studiostund, du som har gjort så många studiotimmar?
Nej, det var speciellt som du säger på det sättet. Jag tror jag var med en gång för länge sedan. Jag kom knappt då var vi var heller och var med liksom kring en match med landslaget. Annars var det ju första gången tror jag som jag pratade om svenska landslaget. Och dessutom med Janne då, och förutom det här om man är kollegor, eller jag är en ex-kollega och vi är ju goda vänner. Va? Jag var ju med dem ett halvår när de började också. Så att, på det sättet var det lite speciellt som man... Jag är ju van liksom det här med att det är lätt att bli lite missförstådd eller avsiktligt misstolkad i vad man säger och tycker. Så att på det sättet var man väl lite extra skärp tycker jag. Mm. Så att jag hoppades att vad jag menade gick fram, men det kanske kommer att visa sig vad ni har uppfattat.
Nej, men jag tror att när vi pratade om det i måndags då, igår för dig, så tog vi det som att ni hade, eller du lyfte en relevant sida av vad Nations Leagues resultat faktiskt kan innebära för landslaget och inte minst då i jakten på en EM-plats 2024. Men att man kanske tummade lite på vad det kan innebära i konsekvensen i strävan efter att så mycket som möjligt här nu etablera det nya spelsystemet. Och att det kanske kostar några procents möjlighet att nå önskat resultat. Men att Janne har valt den vägen och som du upprepade gånger sa, jag respekterar att du är konsekvent mot den. Men att ni hade då lite olika ingångsvärden. Det var så jag uppfattade det ni sa till varandra.
Ja, jag kan inte protestera mot din tolkning, för att det är jättebra att säga det, för det vill jag verkligen understryka att det jag liksom reagerade lite på i hela upplägget, och jag är också lite förvånad att det inte kom upp mer i diskussion i media. Jag följer ju media faktiskt mycket bättre nu sedan jag jobbar lite mer med det här då med Viaplay, att man skickar signalen att resultatet inte är viktigt, därför att min erfarenhet är liksom att du blir påverkad både medvetet och omedvetet också in i spelargruppen. Va? Att liksom gå ut och säga att resultatet är inte viktigt. Och som det sen speglades medialt tycker jag. Det, för mig är det att sända fel signal. Så det var framförallt det jag reagerade på. Jag respekterar och köper liksom att alltså vilket spelsystem du väljer, det beror ju helt och hållet på vad du har för spelarmaterial, och det skulle jag gärna snacka vidare om. Varför väljer man olika spel eller spelsystem? Mm. Så att jag är glad att du tolkar det så, för det var precis min mening att jag tycker det här med att man ska sätta, jag tror att det är viktigt att sätta resultatet även kortsiktigt i ett landslag, därför att det påverkar som jag försökt säga. Men sen ska man inte underskatta Nations League betydelse. Tar det Norge är det ju extremt viktigt i hela deras debatt, om du tittar medialt eller om du lyssnar på spelare och på Ståle, så Och i ett landslag på något sätt för mig är resultatet alltid viktigt. Om jag får lägga till så, jag tyckte det var lite roligt om man får uttrycka så med all respekt att de intervjuer jag hörde efter Slovenien-matchen va, så framkom ju ändå lite frågetecken kring spelprestationen. Och i alla intervjuer som jag hörde med spelare och ledare så sa jag, ja, men resultatet är det viktigaste, sa alla då. Va. Så att, jag tror att man ska, jag har lärt mig i alla fall genom åren att det här signalsystemet, vad du säger och hur du beter dig, har betydelse. Va. Och det var därför jag framförallt reagerade på det. Det var ett jädrigt långt svar på ditt konstaterande.
Det var bara härligt att lyssna till. Just det där signalvärdet och vad som tar sig in i gruppen och vad man kan hämta ur det, tänker jag också låg till grund för Jannes hållning efter matchen mot Norge också, när han var väldigt tydlig med, dels på presskonferensen, dels i den mixade zonen, jag läste några intervjuer, att Janne var väldigt tydlig med att säg nu för guds skull inte att vi var dåliga idag, för att visst, Norge behöver inte be om ursäkt för sin seger, men vi var bra i många perioder. Och så ville då journalister och presskåren då mena på att ja, men du har spelare, Janne, i ditt lag som tycker att ni stod för en svagare prestation idag. Men då att Janne väljer linjen att sända in i gruppen att vi var bra idag. Vi hade perioder idag som var riktigt, riktigt bra. Är det också en del i att bygga tron på förändringen och tron på att det vi gör här nu fungerar, istället för att hålla med spelare som kanske är färgade av att man förlorar på hemmaplan mot Norge och kanske tycker att prestationen var lite sämre än vad den faktiskt var? Förstår du vad jag tänker?
Ja, om Janne gör det medvetet, det är lite svårt att svara på, men alltså, åtminstone jag har alltid försökt att värdera liksom, vad säger man, vad kan jag liksom använda även den mediala landskapet så att säga, så att jag får ut ett budskap, så försöker jag göra det. Va? Så att det är mycket möjligt att han gjorde det, och sen man måste ju också vara lite realist, va? Så att man får ju inte försköna eller gå åt andra hållet för mycket. Va? Men jag har full förståelse för Jannes reaktion. Och
du har använt den mediala kanalen ibland i din karriär också med att sända ett budskap till din spelargrupp?
Ja, det har jag nog alltid. Är det någonting man försökte förbereda när man gick till en presskonferens? Och ni ska ju veta det, det tror jag ni förstår som journalister också, att går man direkt efter en match så det är ju lätt att det kanske påverkas av olika saker, så att man inte alltid kanske säger det man borde ha sagt. Va? För att det finns ju ett känsloliv i allt det här också. Va? Så hur smart och pragmatiskt man än försöker vara så man har väl haft en del uttalanden som man kanske tycker kunde ha gjort betydligt bättre.
Samtidigt, Thomas, så är det svårt att gå tillbaka i minnesbanken och stapla presskonferenser på hög där man ser i sitt inre Lasse Lagerbäck liksom tappa fattningen och pratar okontrollerat.
Ja, jag tycker alltid det har varit väldigt god kontroll över presskonferenserna under hela tiden. Men det är som du säger, det är dels en hel spelargrupp med alla de individerna som är där, de som ligger nära att komma med också, som man och eventuellt sänder budskap till, och sen så 10 miljoner svenska tränare som sitter och tittar på den där presskonferensen. Så det är ju såklart svårt att förhålla sig till alla de delarna och komma med en perfekt presskonferens som passar alla, tänker jag. Men jag vet ju att Janne har ju nästan gjort det ibland, att han har hållit en presskonferens där det kanske inte har varit direkt i anknytning till en match. Jag vet att Erik Hamrén gjorde det också med brandtalet och så vidare. Där man mer pratar då till de här 10 miljoner förbundskaptenerna för att sända signal. Men jag kan inte komma på någon direkt som du har gjort. Där du pratar direkt till supportarna på det sättet. Men det har du säkert gjort också.
Ja, det har du någon poäng. Det undrar jag om jag har gjort. Jag har nog varit mer generell, om man använder det ordet. Det tror jag nog liksom. Men
man har ju presskonferensen efter Olof Mellberg och Fredrik Ljungbergs intermezzo i, var det Japan eller var det Sydkorea? Jag vill säga Japan.
Korrekt.
2002 då, inför VM. Jag tänker också direkt på presskonferensen.
Vet du hur man vet att det är Japan?
Ja, supporten på träningsplan som får supporten. Ljungbergs autograf och blir helt tokig. Men sen så tänker man ju direkt också på presskonferensen efter 0-0 mot Trinidad och Tobago. VM-premiären 2006. Det var verkligen inget topplock som flög, men det är en sån där presskonferensstund som etsade sig fast. När då folk ville höra dig säga att det här var en riktigt usel prestation och det här var ett fiasko. Men att du tryckte på att ibland så vill bolluslingen inte in. Så är fotbollen ibland. I övrigt så kan jag inte erinra mig någon presskonferens där Lasse har liksom tappat fattningen eller låtit bara tungan gå. Ah, ja, vi kanske kommer på något tidsnog. Vi ska prata landslaget alldeles strax igen. Misstänker att vi kommer tillbaka till det. Men vi ska givetvis beta av en faktaruta som alla våra gäster får genomgå. Inte för att jag tror att speciellt många som hör det här inte har en ganska så bra bild av vem Lasse Lagerbäck är. Men det kan finnas detaljer och små nuggets som folk har missat. Du har ju, som du har varit inne på, inte gjort speciellt mycket poddar. Så att det finns säkert någon där ute som sitter
absolut
och undrar saker kring Lasse och hans karriär. Fullständigt namn:
Lars Edvin Lagerbäck.
Edvin, på frammarsch igen. Nu kommer den yngre generationen. Nu går det liksom full circle. Ålder?
Gammalt släktnamn. Ja, tyvärr får jag erkänna att jag är 73 år.
Har du någon liksom åldersnoja? Eller är åldern bara en siffra?
Nej, jag har inte åldersnoja, men det jag känner är ju att tiden är ju utmätt på något sätt. För att den minskar ju hela tiden, oavsett vilken tur jag kommer att ha i livet som är kvar. På det sättet känner jag det, att man vill nog prioritera och göra de saker som känns viktigast betydligt mer än vad man gjorde förut.
Har du officiellt tackat för dig på tränarbänken, eller är dörren fortfarande öppen till ett nytt stort tungt gig?
Ja, jag har ju lärt mig efter Nigeria. Jag sa ju att jag skulle pensionera mig, så jag säger inte nej, men jag skulle bli extremt förvånad om jag tog ett tränarjobb igen. Däremot om någon vill ha lite bollplank eller något sånt där, så
typ
kanske jag skulle kunna tänka på det.
Som du gjorde med Janne, alltså ja, den typen av roll.
Och som jag gjorde lite på Island också.
Men hur känner du med arbetet då? I och med att du sitter i dina timmar i Viaplay-studion, inte bara nu när det är landskamp, och det är mycket fotboll. Ger dig det livsenergi liksom, att göra den typen av jobb?
Ja, på ett sätt tycker jag att jag är privilegierad. Det är ju inte det lättaste, va? Och det var ju därför Per Nunstedt lyckas övertala mig att gå med i det här, för att jag tycker liksom det är ganska få tränare som är med i medialt, och då tänkte jag att jag kanske kan ge ett litet annat perspektiv, vilket jag hoppas och framförallt tycker är väldigt viktigt. Så det var ju skälet. Men ni som är experter i det här området, ni vet ju det, att jag sa en gång det, att jag tycker man har alltid så hög ambition och ska ha så många olika punkter i en studio. Så jag försökte säga det på Per Nunstedts tid, när han fortfarande var chef, att vi kan väl ta lite färre ämnen och gå lite djupare. Och då sa jag, har du fått 2 minuter och fått mer än statsministern, sa han. Så att det var ungefär det beskedet.
Det där är ju...
Två minuterna gäller alla, även Lasse Lagerbäck. Men det finns en person som de inte gäller. Det är Erik Niva.
Han tar så många minuter han vill.
Exakt.
Ja, du har verkligen rätt i det. Jag är ju norrlänning som han, fast jag kommer från mellersta Norrland eller till och med södra Norrland. Men jag har aldrig träffat en norrlänning som är så verbal som han.
Nej, men det där är ju den eviga clashen i tv-mediet mellan de som kommer från fotbollens håll och de som kommer från mediets håll. Att 3 minuter är en evighet för tv-folk. 3 minuter är ingenting för dig om man ska prata om försvarsspel. Vad fan hinner man säga på 3 minuter? Inte ett skvatt.
Ja, men det är det här luriga, att man ska få ut det då på 3 minuter och formulera sig på ett sätt som också såklart är en färdighet och någonting man lär sig. Jag menar, sitter du med oss här där vi har mycket tid som helst att prata försvarsspel, kan vi ju prata en timme. Men där är det 3 minuter och det gäller att liksom få fram sitt budskap också.
Ja, du har helt rätt, och jag har inte en aning om det är bra eller inte. Jag brukar alltid säga det liksom, att nu har jag ju folk jag känner som jag litar på, men jag har inte en aning om det jag gör är bra tv eller inte. Så därför jag litar på experterna på Viaplay.
Jag har ju gjort väldigt många tv-timmar med Hasse Backe.
Jag har märkt det.
Och han kan ju ibland också fortfarande gå ut ur studion och säga: blev det där bra eller? Ja. Ingen aning.
Nej.
Så jag sa, skitbra Backe, var det? Var det? Ja, okej. Okay. Ja, om du säger det så.
Men vem av dem du sitter med i studion pratar du mest fotboll med mellan sändningarna, höll jag på att säga, men innan och efter och sådär? Jag kan tänka mig att Martin Åslund gärna vill stöta och blöta saker.
Ja, jag känner ju Martin så väl ända sedan pojklandslagstiden, vet du. Så att, och han är ju, både han och jag gillar ju att snacka om andra saker också. Så, men han pratar ju väldigt mycket med, men det blir allt möjligt, alltså hela spektrat, så det är inte bara fotboll. Men,
de franska vinerna kan komma upp och ta.
Ja, också. Vad som helst. Mm.
Men
Fredrik Ljungberg känner jag ju också. Han har ju faktiskt haft från det han var 15 år ända tills han slutade i A-landslaget, i alla landslag, va. Så att han är skoj tycker jag nu, och han har ju dessutom skaffat sig lite tränarerfarenhet, så att han var ju smart redan som spelare, men han har ju fått ett litet större perspektiv än vad han hade som spelare, så att han är skitskoj att prata fotboll.
Jag tyckte han hade ett jättebra segment i den studion vi refererar till här efter Norge.
I söndags.
När han pratade om att de skulle hitta trianglar, boxar lite mer centralt. Det gick jag igång på direkt sådär. Och att på tal om minuter och sekunder och sådär i tv, att ändå liksom få fram det budskapet.
Men,
höll du med honom?
Ja, definitivt. Mm. Jag har inte sett om sändningen, man kommer knappt ihåg vad vi sände, men om du utgår lite från den matchen så gjorde vi en grej och med Fredrik skulle egentligen presentera kring att Sverige blev ju väldigt statiska i sitt anfallsspel, va? Alltså positioner. Men Fredrik är jätteskoj att sitta med och snacka fotboll med. Och jag har ju alltid gillat honom, vi har ju fått en speciell, det är nästan kanske som en farsa relation jag har med honom då sen han var 15 år. Mm.
Men just på tal om det, jag tyckte det var kul och härligt i införstudion då, med tanke på hur långt tillbaka i tiden ni två går med varandra. När ni stod då på varsin sida om skärmen och Fredrik då, ganska så nybakad i tv-mediet, ganska så nybakad i tränaryrket, stod då med sin gamla läromästare och mångåriga förbundskapten vid varsin sida om den här skärmen. Det var lite liksom, här kommer eldprovet för Fredrik Ljungberg. 2 meter från Lagerbäck, att liksom, håller du med mig Lasse? Snälla nicka bara nu och säg, visst gjorde jag det här bra? Och så var det liksom, ja Fredrik, det där var bra. Det var fint. Det var en fin stund.
Du vet väl, jag antar att ni gör likadant på Simor, så du vet ju att lite är ju repeterat också.
Ja, så är det. Och ibland så måste man bara nicka alldeles oavsett om man håller med eller inte.
Jo, men det är ju så i en sändning också. Det är bra att ha en verbal ryggrad hela tiden som man kan luta sig mot. Det där fanns ju också, om det inte hade funkat, en Erik Niva som bara kan ta ordet
om det krisar,
och rädda upp saker och ting.
Så panorerar man bara till vänster och så kör Niva, fylla ut 7 minuter, så kör han.
Men du, om jag får säga en sak när du är inne på det där. Det är ju intressant det här tycker jag, för att ibland upplever jag, inte minst då kanske från mediehåll, och inte bara, nu refererar jag inte bara till studios och tv och Viaplay, att det är en känslig yrkeskår har jag upplevt det som. Alltså media.
Ja.
Och det är liksom, många ömma tår där.
Ja, det vill man liksom verkligen tydligt säga att det där tycker jag inte om, eller det där tycker jag har fel, eller jag tycker annorlunda. En del är väldigt känsliga. Jag tror jag har fått en del, jag ska inte säga att de är fiender, men en del som har hjälpt till att skapa lite myter om mig som jag inte tycker stämmer.
Vad finns det för myter där ute?
Ja, en är ju det här mitt relation till media. Jag tycker jag har alltid varit tillgänglig och öppen för media. Jag har ju då gått emot en del som då har gjort grejer, va, typ omformulera frågor. Alltså då tappar jag respekten för dem, och då är inte jag speciellt tillmötesgående mot den typen av journalister. Va. Jag menar, jag läste ju några år uppe i Umeå, så att jag har ju faktiskt till och med läst lite masskommunikation och det här med det masskommunikativa verktyget tycker jag man ska känna ganska starkt om man jobbar i journalistbranschen.
Jag tror att det mesta i alla fall av den här liksom lättkränktheten eller försiktigheten gentemot varandra när det kommer till att opponera sig eller stöta sig med någon eller trampa någon på tårna är väldigt mycket sprunget ur att det är så många inom fotbollsmedia som vill vara med och dansa med dig eller med Backe eller med Janne eller de som kommer från aktivt håll, Fredrik Ljungberg eller Martin Åslund eller Kim Källström eller vem det nu kan vara. Man vill så gärna vara med och dansa på er nivå att man då blottar sig eller riskerar att ställa upp sig för arkebusering, att du då eller Backe eller Kim eller någon kan så lätt säga nej, du har fel, eller du, det här är över din kunskapsnivå fotbollsmässigt, taktiskt eller vad det nu kan vara, att det då blir så lätt att se bortgjord ut. Och då blir det att man då ska man spänna muskler från sitt håll med det mediala, och man ska då utmana er som kommer från det fotbollsmässiga, som då riskerar att se lite bortgjorda ut rent tv-vanemässigt eller vad det nu kan vara. Att det blir sån oerhörd känslig sprängkraft i det där samtalet. Och när någon upplever sig då har blivit bortgjord, i synnerhet då från det journalistiska mediala hållet av någon som drar ner brallorna på en fotbollsmässigt, då tror jag att det liksom får konsekvensen att man då kanske, ja men, bränner den bron och så blir det en jävla osund relation i många, många år framöver.
Men du, om jag får haka på, jag tycker det där du säger är ju jätteintressant. Det gäller ju livet uttaget, men du kan dra paralleller mellan spelare och tränare också, va? Det är ju väldigt få spelare jag har haft som har en väldigt, väldigt tydlig helhetsbild. Därför att spelaren är så upptagen av sin roll, va? Och jag menar, har du sett en match från sidlinjen och kan tänka dig in i spelarens situation, va? Niklas som var programledare igår sa just det, när vi står där med studion, va? Och vi får ju gå dit då, som du vet, några minuter innan. Då kan en sån här upplevelse, alltså vad dåligt man ser här, hur liksom spelarna ser det också, va? Så att det där är intressant, men jag tycker, varför kan vi inte vara ärlig i det? Jag menar, jag kommer in, jag är ingen bra, säkert ingen bra tv-människa, men jag kommer ju in med min erfarenhet från fotboll, vilket då normalt sett inte journalister har, va? Så att det är klart att vi har dels olika ingångsvinklar, vi ser kanske lite olika på det, och vi måste ju ha olika kunskap. Jag, precis som jag sitter här, jag skulle inte, tror jag inte skulle kunna göra en podd som ni gör, va?
Så nej, min magkänsla är också att Lasse Lagerbäcks podd inte hade
två dagar i veckan i sex år.
621 avsnitt.
Nej, det är möjligt. Det var ju också en utmaning. För vi får se vad jag hittar på resten av livet.
Nej, men jag tycker ju att de svenska fotbollsstudierna verkligen har utvecklats. Det ska jag också säga. Alltså, nu pratar vi om den Norge-studien. Men just det här med att få in mer fotbollskunskap och erfarenhet från toppfotbollen in i studierna. Jag har ju kollat mycket italiensk. Nu vill jag inte komma dit bara för att komma dit, vill jag säga. Men mycket italiensk tv, de kanske är 6-7 som sitter i studion. Och sen så har du då liksom två topptränare. Är det någon som inte har jobb för tillfället? Ja, men en Capello eller en Arrigo Sacchi eller vem det nu är. Då sitter ju den ex-tränaren och för all del även ex-spelare i den studion. Och sen så har du en Erik Niva såklart också på plats i studion och en programledare som är skicklig och så vidare.
Italiensk tv är ju mer the more the merrier och öppen sluttid.
Ja, men det jag gillar verkligen, som jag tycker att man kanske borde få in ännu mer, det som vi bara egentligen får i landslagssammanhang, det är ju när Janne Andersson kommer in där och Erik kan ställa frågor, programledaren kan ställa frågor, du kan föra ett samtal. Det är då det blir så bra, istället för att det är en expert som sitter och berättar hur det borde gå till. Bara, det är också intressant att se Ljungberg, hur han vill ha in liksom spelare centralt och större rörelse, men när man även får in det perspektivet och det samtalet i en tv-studio, tycker jag att det då blir det maxat.
Men det du säger, tycker jag, det var som jag sa tidigare, varför jag då hoppade in i Viaplay. Så precis som du säger, jag har tittat några gånger på italienska program fast jag inte förstår det när jag suttit med någon som kan lite italienska. Där har du tränare, som du säger. Tyskland förstår jag, England förstår jag, finns alltid tränare med, med tränarbakgrund. Bra eller dåliga, det kan man ju diskutera. Men tittar du på Sverige och Norge till exempel, så är det väldigt lite folk med tränarbakgrund i de här tv-studiorna, va? Och där tycker jag faktiskt att man har tappat ett perspektiv i medievärlden när det gäller just det. För att det är som vi är inne på, vi har alla olika bakgrunder, olika kunskaper, olika erfarenheter, va?
Jag tycker att den som är överlägset bäst just nu och som verkligen sammanflätar det sportsliga kunnandet med det tv-mässiga. Ja, nu sitter Lasse och pekar på sig själv. Jag tycker att Alexander Axén i just den allsvenska rättigheten hos Discovery, han är så jävla bra i studion på att dels kunna ge det tränarmässiga, men också få det lite att svänga. Han kan vara rapp, han kan vara kort, han kan vara verbal, han har glimten i ögat. Han lirar med alla, han kan trycka till någon spelare, han kan trycka till någon tränare, han kan stryka dem med. Otroligt bra alltså. Otroligt bra.
Sakta i backarna, håll i hästarna, dra mig på en liten jävla kälke och kyss Karlsson. Hör upp för fan, Toto Balotto är nämligen sponsrad av dårarna på Weird, som inte bara håller på att revolutionera hela underklädesvärlden för alla som vill, utan dessutom gör det på ett jävligt innovativt, generöst och filterlöst sätt. Med koden TOTO30 får ni som lyssnar på det här 30% rabatt på allt ni klickar hem på weird.com. Och ni som undrar hur Weird stavar, så är det alltså W-E-A-R-D, W-E-A-R-D. Är det. Var noga med det, annars får ni upp något helt annat. Och det vill vi inte. För alla behöver underkläder, kalsonger, trosor, strumpor, linnen och så vidare. Tjejer som killar, pitti luring som Kissy Murra, va? Och med Weirds grejer så ger man båda kön, tassar och huden precis vad de vill ha. De vill ha bambu. Det är mjukt, det är luftigt, det är skönt mot kroppen. Och det är en grym Jävla kvalitet. Addera den stillredan looken. Inga feta fula loggor och löjliga mönster och färger i material som tappar passform och som sitter som skit. Här är det fokus på rätt saker. Så nöj er inte i onödan. Levla upp lite jävla vardagslyx i era översta lådor. Kliv in på weird.com och se själva. Fatta grejen. Förlora er bambuvågen, framtidens material. Att det dessutom är riktigt jävla snabba leveranser. Sa jag det? Från Weird. Ja, men det säger väl också sig själv. Det är ingenting jag behöver nämna. 30 rabatt. Toto30 koden weird.com. Vi tar på oss våra bambujalingar och skjuter en salut för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos, kitos, terve, terve tampere. Vi är sponsrade av K-Rauta. Hörrni, känner ni att sommaren är här eller? Ja, tror nog att hela det här landet gör det. Och inte minst om man går in på K-Rauta så får man ju de här härliga sommarvibbarna. Sommaren är ju inte bara att ligga i hammocken och gå ner till hamnen, höll jag på att säga. Men kanske till stranden i alla fall. Utan det är ju också målartider, va? Nej, men visst, det är då man kanske till och med tar tag i hela fasaden. Vad vet jag? Jag tycker i alla fall att ni ska passa på, oavsett om det handlar om fasaden, snickerier, dörrar, fönster. För det är ju viktigt att hela tiden se till att vädrets slitage från sol, regn och vind inte gör ert hus slitet. K-Rauta hjälper dig från start till klart. Bli medlem också i K-Rautas kundklubb. Då kan du ta del av en massa bra erbjudanden. Just nu till exempel Bäckers Perfekt Fönster och Snickeri plus Ullevi 3 liter för 607 spänn. Bara en sån sak. Färgskraper och så vidare och så vidare. Ni hittar allting ni behöver för sommarens målarprojekt borta hos K-Rauta. Vi ser kitos och lite terve och lite annat till våra älsklingar på K-Rauta. Toto Balotto är så satans glad över att återigen tagit Circle K i handen. Vi känns väl liksom, ja, vad säger du, vi känns hela igen. För ni minns väl fjolåret? Ni minns väl när Circle K lanserade betaltjänsten Blippa bilen? Och allt det där med tankningen blev så otroligt enkelt och smidigt. Jag tyckte det var så jobbigt att gå ur och hålla på drängkortet och hålla på och hålla på. Vissa kanske har sovit under en sten senaste året och inte har fattat att man kan blippa bilen. Jo, Circle K har gjort tankningen så smidigt det bara går. Man laddar ner en app som heter Circle K Easy Fuel och så skapar man ett konto, lägger in ett betalkort, knackar in sitt registreringsnummer. Svårt? Nej. När man sedan rullar in på någon av Circle K-stationerna så läser de av din regplåt, pumpen öppnas automatiskt och när du sedan är färdigtankad levereras kvittot direkt in i appen. Allt sköts helt automatiskt så länge du har luren i fickan eller i bilen. Enklare än så blir det fan inte. Så ladda ner appen nu, börja blippa bilen och känn hur Circle K erbjuder en ruskigt smidig pusselbit att addera till era liv. Circle K, vi är jätteglada över att ni är tillbaka hos oss och vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi har bara kommit två frågor in i faktarutan. Det går så där för oss. Men innan vi stänger frågan om ålder där, det var så vi hamnade på jobb, så tänkte jag bara komplettera med en sista fråga. Om du nu skulle ha gjort ditt sista huvudtränare eller förbundskaptens uppdrag, skulle det kännas okej? Okay? Känner du liksom att jag är nöjd, jag är färdig?
Alltså man har ju en viss saknad, va? Men det gick ganska bra tycker jag ändå, för att det sammanföljer med pandemin, va? Och jag är ju också privilegierad, jag är ju kvar min föräldragård uppe i Medelpad och så det vart en, med hjälp av pandemin så blev det en ganska naturlig nedtrappning och jag tillbringar väldigt mycket tid där uppe och har hur mycket som helst att syssla med där, va? Så att jag fick hjälp av det, men jag känner ju en viss saknad för det är ju, man kanske får samma kickar med andra jobb i livet, men det är ju något speciellt att ha haft förmånen liksom att få jobba med fyra olika landslag. Det, i och med att det gick hyfsat i alla fall resultatmässigt, så när man fick erbjudande från några klubbar här och där och sånt där så och de erbjöd mig nytt kontrakt, framförallt jag var så lång tid i Sverige, så det var ju nästan ingen som kunde liksom bräcka det här med att uppleva slutspel, va? Det är ju något väldigt speciellt, så Visst kommer jag att sakna det troligtvis så länge jag har minnet kvar, men det känns ganska bra.
Vad är den största saknaden där? Jag tänker att det finns olika delar. Dels det vardagliga jobbet, träffa kollegor och planera och sen träffa spelare. Man brukar prata om doften av gräs. Nu är det mycket plast visserligen, men fortfarande på landslagssammanhang så är det nationalarenan där är gräs.
Eller är det eller, 60 000 nej, på läktaren? Liksom?
Ja, det är också ytterligare en del. Men vi har ju varit inne ganska mycket på resultat och du nämner ju slutspel och sådär. Det känns, är det kicken sådär, som man saknar mest?
Ja, den stora kicken är ju samlingarna och få jobba med, alltså det tycker jag är det som har på något sätt driver mig, alltså att, alltså resultatet är ju alltid nummer ett, för annars tror jag inte man har fortsatt att hålla på med det här, men kicken att kunna åstadkomma någonting med en grupp människor, va, leda gruppen och spela gruppen, det är ju det som är kicken. Och det är så pass intressant med fotboll tycker jag, för att det är ju förberedelsefasen som är det viktiga. Vad jag brukar säga det är att man pratar väldigt ofta om vad liksom sa du till spelarna i paus och sådana här saker. Jag brukar säga det att 90% av jobbet gör ju före. Du har så små möjligheter att påverka under match, va.
Så. Den där facklan tog ju Janne väldigt mycket över också. Han pratade om att vi kommer aldrig kunna vara världens bästa landslag på de här och de här och de här delarna. Men när det kommer till förberedelser och när det kommer till
organisation,
då kan vi faktiskt, om vi lägger manken till, vara världens bästa landslag.
Nej, jag tror det är det som en del som har varit väldigt länge i klubbvärlden och sen går in i ett landslag, att du måste ju prioritera tiden oerhört noga, va? Och sen du, liksom det är det här som du pratar om, spelsystem och sånt där. Du måste ju utgå från vad du har för kvaliteter i laget. Va? Jag älskar ett uttryck som jag skapade ganska tidigt i, när man slutar snacka ledarskap och det här. Och det är att vara en realistisk optimist. Va? Du måste utgå från vilka verktyg du har. Och sen måste du prioritera, var kan vi vara bäst? Va? Precis som du sa själv.
Du känns verkligen som ansiktet utåt för den realistiska optimisten.
Ja, det låter trevligt. Det tar jag som en komplimang.
Det tycker du ska göra. Jag kände bara instinktivt här innan vi går vidare med faktarutan på det jobbmässiga. Det var ju några obskyra norrländska klubbar på uppdragslistan där från 80-talet innan det blev landslagsuppdrag för hela slanten. Men längs hela den här resan, 90-tal, 00-tal, 10-tal, fanns det konkreta klubbadresser med erbjudanden och hoppa på den biten, eller hade du alltid liksom förbundskaptens uppdrag för ögonen under de sista 30 åren?
Nej, jag fick ju en del förfrågningar, men eftersom det, sen om du tar från det jag började med A-landslaget då, så i och med att vi gick till de här raka slutspelen från sätt till sista, va, så när det dök upp sådana här erbjudanden så tyckte jag inte att det slog det jag hade. Plus att för mig vägde jag också in det privata, för att i och med att jag hade kvar min föräldragård och mina föräldrar gick bort, va, så då kunde jag liksom sitta där lika gärna en vecka och planera som jag satt ner på kansliet. Va, så att allt sammanvägt så var det ingen som jag tyckte bräckte det här med att jobba med landslag.
Men visst vill vi ha några konkreta klubbadresser
här? Jag kände bara det. Alltså, frågan som egentligen ställdes var, vilka klubbar har du tackat nej till?
Vad har legat på bordet?
Nej, det
är nästan preskriberat nu.
Ja, det kan man lugnt säga. Att det är faktiskt länge sedan det var någon klubb som frågade. Jag har i och för sig fått någon fråga. Men
jag tänkte mest på den tiden när det verkligen var liksom landslag. Och
i Sverige så det som var väl mest liksom tydligt att det var ett erbjudande. Göteborg var på med en gång där någon gång. Sen har det ju varit en del utländska klubbar då, kanske framförallt nere i arabvärlden som har gett med erbjudande. Och
det måste ju ha varit fruktansvärt mycket pengar att tacka nej till.
Ja, lite mer än vad man tjänar på Svenska fotbollsförbundet, det kan man lugnt säga. Så att, och det kanske egentligen var väldigt mycket Roland Anderssons förtjänst som hade varit där nere då i flera olika omgångar. Va, men de är ju ofta ute. Va. Sen, det har ju ringt massvis med agenter. Va. Jag har ju aldrig använt agent, eller han var egentligen advokat då när jag skrev kontraktet med Nigeria. Men annars har jag aldrig använt agenter, så att jag har bara i stort sett tackat nej om det har ringt agenter och frågat om jag är intresserad av det eller det jobbet.
Men så inga högsta ligaklubbar i Europas stora ligor?
Nej, jag har bara fått en del erbjudanden eller förfrågningar från olika landslag. Det närmaste var väl, jag var i Wales en gång, då var jag där och träffade dem. Och i Österrike jag var en gång och träffade dem. Och det har varit några fler länder som har hört av sig. Va? Mm.
Klarsynt att säga nej till Blåvitt.
Ja, jag trodde du skulle säga Österrike.
Nej,
jag är
halvösterrike,
pappa är från Österrike.
Lasse satte på kamratgården. Jag är realist.
Ja.
Jag är realistisk optimist. Jag kommer tacka nej här.
Jag känner en viss antivib här mot Blåvitt.
Nej, det är väl bara
jag har varit väldigt optimistisk de senaste åren.
Vi kan väl bara krasst konstatera att IFK Göteborg kanske inte har levt upp till sin enorma historia det senaste decenniet. I synnerhet inte om det kommer till allsvenskt spel. Okej, bra. Då har vi det avklarat. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Och det är en jättebra fråga. Det måste du fråga min bästa vän i så fall. Men jag tror väl att jag uppfattas som relativt schysst och förhoppningsvis ett hyfsat trevligt sällskap.
Var är hemma för dig?
Ja, det är en bra fråga. Just, det känns nog som det är en väldigt tydlig kombination mellan Solna, Råsunda där jag bor och Ovansjö där jag har min föräldragård.
Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
Och nu gick det långt tillbaka i tiden. Rent principiellt så tycker jag att det ska vara väldigt mycket bra fakta bakom innan man ska kicka en tränare. Och oftast tycker jag då att de som tar de här besluten ska titta sig själv i spegeln varför de anställde den tränaren och eventuellt vara lite självkritiska. Men det finns alltså situationer när det är dags att sluta. Va? Jag menar, om det inte fungerar, det kan handla om tränare kontra spelargrupp eller att man helt enkelt inte presterar. Ibland, det är alltid två lag som måste åka ur och det är oftast de som får kicken, va? Eller som underpresterar utifrån förväntningar. Så principiellt tycker jag det ska gå väldigt långt och framförallt så tycker jag att då borde de beslutsfattarna lära sig att de kanske ska fundera två varv till innan de anställer en tränare.
Känner du Sören?
Kratz?
Mm.
Nej, inte väl. Jag har träffat honom.
Mm. Jag tänker mig om man där och då kände honom, om man såg de här bilderna. Nej Sören, här skulle du ha lagt band på dig själv. Inte ge dig ut på fyra varv till borta supporten här. Men snyggt sätt att parera frågan.
Ja, eller intressant. Ja.
Ärligt allt framförallt.
Ja. Ja, verkligen. Vad lägger du pengar på?
Ja, inte speciellt mycket. Det är väl det vardagliga mest i livet.
Vilka språk behärskar du?
Engelska okej, tyska halvbra, franska några få ord trots att min sambo bodde där i 20 år och har gett mig ett sånt här språkkurs eftersom vi umgicks lite grann men som bodde kvar där nere. Men
är det inte så att hon översätter hela tiden när ni är nere så du behöver det?
Ja visst.
Och så tar hon liksom krogsnacket med kyparen.
Helt rätt.
Ge inte dig en...
Nej, min ambitionsnivå för det första i skolan var väldigt låg så att trots 4 års fransk undervisning så jag förstår ju en liten del men börjar folk snacka snabbt va, då är man ju offside på en gång. Så.
Isländskan?
Jag försökte i början men de retade mig för mina uttal så
men det är omöjligt.
Så jag la av.
Nej, men alltså, helt ärligt, jag bodde med några islänningar ett tag. Jag försökte också och jag har ändå lärt mig ett par språk och sådär. Det går ju inte att uttala.
Nej,
för man tror att man uttalar rätt. Men du sa ju det här och så säger de nej, det där var helt fel. Det måste vara det svåraste språket att lära sig.
Och ändå är det vårt ursprungsspråk.
Ja,
just det. Det känns när jag försöker tänka tillbaka på åren att du körde någon form av liksom Hasse Backe danska fast Hasse Backe norska. Du pratade inte norska utan du pratade ju svenska med lite norska ord, eller?
Ja, korrekt.
jag älskar det. Jag älskar det. Fanns det något mer språk du känner att du behärskar?
Nej. Det ska vara norskan. Den förstår jag ganska bra.
Kollar du någon tv-serie just nu?
Ja, jag har faktiskt tittat på några avsnitt på den här, vad heter den, Gaslit.
Ah. Tror du jag skulle säga den nya VM94-dokumentären? Fast det kanske inte är en serie.
Jag har alltid tittat väldigt lite på serier för att jag liksom har, det blir aldrig tid som man kan liksom följa det. Va? Nu går det ju lättare när man kan ta in dem på play. Men om jag tittar på någon serie så är det ofta något som ändå, även om det är en, vad säger man? Det är inte en dokumentär om jag uttrycker mig negativt. Så utspelade sig i verkligheten. Sånt gillar jag. Mm. Och jättegärna när jag läser gå tillbaka till böcker som ändra utspelar sig korrekt i tidigare i livet. Eller jag är jätteintresserad av historia på olika sätt och vis.
Baserat på verkliga händelser.
Rätt.
Men du kommer väl kasta dig över VM94, en sportsaga som nu har premiär på Simor i 4 delar om VM94-bronset.
Ja, det gör jag gärna. Jag hade ju förmånen att få vara med så det har man ingenting emot att uppleva igen.
Om vi måste ju kort stanna till vid det, såklart. Tycker du att det finns en rimlighet i att det är så mytomspunnet och legendariskt som det har varit nu i 28 år? Innan du svarar kan jag säga att det tycker jag. Jag tycker att bronset 94 är det största vi har.
Ja, det får man väl säga att det tycker jag inom landslagsfotbollen, för att den resan är ju väldigt speciell, och jag är väl inte objektiv eftersom, som jag sa, jag hade förmånen att få vara med också. Så.
Vad var din faktiska roll?
Ja, första hand, det var jag, Benny Lennartsson, och i början Tommy blev ju tyvärr sjuk så han fick lov att åka hem, men vi hade ju under hela förberedelsefasen då uppdraget att studera motståndarna.
Hade du någon specifik gruppmotståndare eller körde man alla ihop? Eller?
Ja, det var som det föll. Så jag hade ganska mycket ansvar för Brasilien och Ryssland. Så att Tom och jag hade faktiskt förmånen då att vi bodde uppe i San Francisco. Där kunde vi, vissa tillfällen fick man besöka både ryska och brasilianska träningar. Så att vi fick följa dem lite grann.
Men jag tänker, idag finns det Y-Scout och alla möjliga olika hjälpmedel för att scouta spelare, scouta lag. Alltså på den tiden så hade ni inte den möjligheten.
Nej, vi satt med två videoapparater och fick stoppa den ena och liksom klipp på det sättet på den tiden.
Men under turneringens gång, kände ni i ledarstaben att fan, vi kan vinna det här?
Alltså det fanns ju, alltså om du konkret säger att man kände och pratade om att man skulle vinna det, men att det var ju en väldigt, väldigt positiv stämning och det fanns ju, det var ju ett sånt gäng, det var ju ett väldigt starkt självförtroende i gänget, va? Och Tommys ledarskap är ju också väldigt avslappnat, och så Tord Grip, den klurige, det var ju ett jättefint par, va? Både sett ur fotbollssynpunkt men också ledarskapssynpunkt. Va? Sen hade du ju en sån som hade jättestor betydelse som informell ledare, om du kallar det så. Det var ju Jonas Tern. Va? Jag, om du vill så kan jag berätta en grej när vi skulle möta Rumänien. Så Benny är ju freak på dödbollar på fasta situationer och satt och studerade en massa.
Och är det från Benny Lennartsson Axén har fått sin hänga på just fasta situationer?
Det får du fråga om. Det är mycket möjligt, ja. För Benny är extrem. Va?
Och Benny är väl liksom Axéns stora läromästare?
Så kan det vara. Det känner inte jag till. Men Benny är otrolig. Men storyn med Jonas som jag tycker är så skön var att då hade vi gjort speciell grej på Hadji. Var ju väldigt dominant i Rumänien. Och när Tommy skulle ha genomgång då så hade vi några klipp och sånt där. Och sen så, han körde ju ganska mycket dialog. Va? Så han ställde ju liksom frågan ut i gruppen. Hur ska vi göra med Hadji? Ska vi göra något speciellt? Och då säger bara Jonas, jag kommer inte ihåg exakt ordaval, men det där fixar Stefan och jag, sa Jonas.
Okej. Han är fin.
Ja, det är tydligt kryptiskt. Eller kryptiskt tydligt. I det A-landslag som du och Tommy Söderberg sen tog över och rattade. Om du hade fått välja en spelare från 94-gänget som inte var med er, vem hade du plockat in då? Jag tänker att Thomas Brolin var liksom...
Ja, Thomas eller Jonas.
Ja. Men de var också på den absoluta, absoluta världsnivån.
Ja, tyvärr...
Eller är det också en mytbildning som har blivit?
Du menar att då när vi tillträdde att de var på världsnivå?
Ja, eller alltså, innan tänkte jag. Exakt, under 94. För att...
Ja, definitivt. Ser du Jonas betydelse som lagspelare? Han var ju en fantastisk tvåvägsspelare. Han hade ju allt, tycker jag. Han var tuff. Fysiskt, mentalt extremt stark, va? Och liksom just den här informella ledaren som är så bra att ha i alla lag, va? Så att han var väl ingen sån här flashy spelare, men han var ju, han hade ju allt i princip.
Men en sak som man inte pratar så mycket om, som jag alltid kommer tillbaka till, som jag fortfarande är förbannad på från VM 94, det är ju det röda kortet på Jonas. Det är ju inte rött kort.
Nej, jag håller med.
Det är en bentackling. Okej, att han går in, men han stämplar ju inte honom. Utan han, visst, han är sur för att det har hänt något och sådär. Man ser att han går in lite extra. Men det är ju inte ett rött kort. Och det påverkar ju oss han ju.
Jag köper en analys. Det var nog mer hans kroppsspråk i den situationen än vad förseelsen verkligen var.
Exakt. Men det var några märkliga domslut. Det blev ju ännu värre sen.
Det finns några taggar som sitter i en som aldrig kommer gå ur.
Nej.
Terns röda kort. Mm. Anders Svenssons snurrfint och stolpskott mot Senegal. Ramträffarna mot Holland 2004.
Mm.
Jag har inte kommit över än.
Ja, men det hade ju också liksom blivit ett legendariskt... framförallt kanske då Anders Svenssons stolpskott, för där kände jag kanske ännu starkare än VM 94 att vi faktiskt kunde gå hela vägen och vi hade en ganska bra resa sen. Jag tror att det var landslag som passade oss helt okej med Turkiet i kvartsfinal och sådär också. Turkiet i kvartsfinal, det hade vi aldrig Vi har aldrig förlorat den. Visst, det finns sannolikhet och det är klart ingenting är 100%, men håll med, vi har aldrig torskat mot Turkiet där.
Ja, jag köper nog med ditt tillägg. Fotboll är aldrig givet, så aldrig. Men sannolikheten håller jag med dig på.
Har du någon tagg?
Eller, ja, du har ju nämnt några. Senegal och Holland, det glömmer man ju aldrig, va? Så att det sitter ju väldigt tufft. Sen, man kommer ju ofta också ihåg det negativa. Va? De här 2-0-1 förlusterna mot Danmark i sista kvalet, va? Det svider ju oerhört. Det var enda gången när vi hade hemmamatchen här, när Kim tyvärr, då vi ska inte påminna om det, kanske gjorde en liten miss. Så Mårten Olsson gick ju för, jag har aldrig hört honom förut gå ut och erkänna att det andra laget var mycket bättre.
Nej. Men sån är fotbollen.
Exakt.
Sån är fotbollen. Vilket eller vilka lag håller du på?
Ja, numera håller jag egentligen på lag där jag känner tränaren eller så har spelare som jag har en nära relation till, eller på den tiden när jag hade landslag då. Så går du längre tillbaka så hade jag Liverpool under Daglish och Rush tid, så såg jag väldigt mycket upp till dem.
När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
Unik människa och fotbollsspelare.
Hur har du följt hans vår här när han mot alla odds och korsbandsskador som finns ändå lyckades baxa upp Milan högst upp på den italienska tronen igen?
Ja, jag har bara följt den medialt, men jag har ju följt den ganska noga, för han är ju en fascinerande person, som jag sa, fotbollsspelare. Mm.
När du då följer det mediala spelet efter Scudetton och han då antyder snarare att han ska lägga sig under kniven och vara borta i 7, 8, 9 månader för att sen fortsätta.
Nej, men det är ju kontrakt typ mer eller mindre klart.
Ja, men det är inte påskrivet än. Utan
nej, men det är ju så nära det kan vara.
Ja. Vad känner du och tänker då? Att han ska liksom takta vidare som 41-åring efter ytterligare då en skadekommalicens?
Och möjligt att han blir ännu mer unik.
Mm. Hur var alltså att ha Zlatan i den fasen ni hade kontra den Zlatan som sen blev dels under Erik Hamrén, men kanske nu mot slutet en annan typ av Zlatan som vi har sett då komma tillbaka till Jan Anderssons landslag, komma tillbaka till Milan, vara mycket mer av en lagpappa, prata mycket mer om laget och att det viktigaste är att vi vinner och att jag vill utbilda och uppfostra de yngre spelarna. Känner du att det var en helt annan Zlatan som ni hade i landslaget, eller har det alltid varit samma spelare och kille?
Alltså utifrån sett, och jag var ju inte med under Eriks tid, jag såg det utifrån som ni, så upplevde jag ju att han förändrades lite grann i sitt sätt att vara än i tiden då när jag hade förmånen att få jobba med honom.
Mm. Inga långa utläggningar om Zlatan här, känner jag.
Nej, stänger vi ner.
Ja, stänger vi ner.
Är du för eller emot pyroteknik?
Ja, om den är ofarlig så tycker jag man kan få använda den. Det finns ju tydligen sånt. Jag är ingen expert på pyroteknik, men så länge det finns risk för brandskador. Jag har ju sett, och jag har haft säkerhetskillar framför, vi hade en i Norge som var jättebra.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okay. Och han har ju visat en massa klipp på massa olyckor som har hänt med pyroteknik. Så då förstärktes ju den uppfattningen jag sa just, så att hittar de på det här att det tydligen finns någon som inte kan, man kan bränna människor illa med, då har jag ingenting emot.
Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet?
Ja, inga alls faktiskt, vad jag kommer att, nej, ingenting. Jag är för gammal, vet du, på den tiden hade man inte idolbilder och sånt.
Men, hade du några fotbollsmässiga idoler eller så när du växte upp?
Jag vet, jag växte ju upp 10 mil från Sundsvall, så att då på 60-talet var ju första gången de gick upp i Allsvenskan, så då åkte man ju med folk, gamla folkvagnsbuxan i Sundsvall och såg både deras kvalmatcher och sånt där. Och jag såg faktiskt GIF Sundsvall första gången på Råsunda när de kvalade mot Öster. Så GIFarna var ju definitivt, och de spelarna typ Leopold Jihage till exempel var en som man såg upp, en stor tuff inneback.
Men det här måste alltså varit innan Storfoppa då?
Ja, långt innan.
Ja. Det säger en del.
Alltså, du är på 63-64 började jag åka till Sundsvall.
Det är något luriga 60-talet inom fotbollen.
Ja, så är det. Nej, men det finns ju tre generationer Forsberg. Alltså, Emil är ju då mini-Foppa. Mm. Och så har du pappa Leif.
Lill-Foppa.
Lill-Foppa. Farfar Forsberg hette...
Ja, det borde jag komma ihåg. Men jag gör det inte.
Nej, men du är långt innan farfar Forsberg... Så stod Lasse Lagerbäck på...
Nej, farfar hade slutat spela när jag började åka till Sundsvall.
Ja, men okej. Okay. Då var vi i alla fall.
Så gammal, en så gammal är jag inte.
När du åkte till Råsunda, jag tänker ändå att det fanns ett stort fotbollsintresse. Alltså en supporter som åkte och följde. Så Sundsvall självklart. Borde ju finnas i det ganska mycket. Du nämnde Liverpool tidigare.
Ja, nej. Sundsvall var ju från början. På den tiden vet du, hade ju inte tips extra börja. Så då hade man ju inte alls koll på samma
man
sätt.
Åka.
Av alla dina otroliga upplevelser och erfarenheter från fotbollsplanen, vilken är din absolut fetaste?
Då måste du definiera fetaste.
Ja, men när du känner, alltså, om du får berätta för någon helt oinvigd om vad du har upplevt och åstadkommit på fotbollsplanerna runt om i världen, vad hade du singlat fram då?
Alltså det är ju olika utgångspunkter. Jag har ju en upplevelse som vanlig åskådare, och det var ett Romderby. Så ganska, jag inte var speciellt gammal och jag inte sett så mycket av internationell fotboll. Tittar du tillbaka på det jag var själv involverad, så det första man tänker på är ju Turkiet-matchen när vi vänder till 2-1.
Andreas Andersson nickar in 2-1 och Tommy får en ficklampa kastad på sig i ryggen, va?
Ja, den visslar förbi örat. Det är jävligt nära att den träffar honom. Mm. Alltså. Så det var faktiskt språngmarsch in till mittcirkeln efter slutsignalen. Mm.
Men det måste ju ändå, alltså, man har ju ändå till att det är den som sticker ut. Att det är den som nämns först.
Ja, det är en så speciell känsla. Dels då hade vi en match kvar och var redan klar för VM. Och sen, vi bodde faktiskt på på den tiden ett ovanligt fint hotell med en takterrass, utsikt över Bosporen, en ljummen natt och liksom matchen plus den avslutningen. Spelarna fick ledigt så att det var inte så många spelare kvar, men ledargruppen var kvar, så vi satt där hela natten liksom på takterrassen och bara njöt av och såg fram emot VM.
Och det här var väl också på tiden då, för visst var det på Alisam igen som då den verkligen var en kokande kittel.
Mm. Det kan man lugnt säga.
Fick lampan och rusning till mittcirkeln och allting. Men så, jag tänker att du har upplevt så mycket med alla mästerskap som du har varit i. Men också med Island tänker jag. Ta ett sånt litet land och vulkanen och alltihopa. Det måste ju också ha en speciell plats.
Jo, den platsar ju kanske på delad första plats. Hela resan på Island var ju så otroligt speciell. Men också... Om jag nu ska berätta saker utan att ha fått frågan. Men tar du Englandsmatchen, i och med att jag liksom lärde ju känna Roy 1976. Och vi har ju träffats massvis med gånger både utanför fotbollen och i fotbollen. Och den känslan efter den matchen var väldigt speciell. Jag har ju fått kritik från vissa närstående att jag inte syntes till direkt efter matchen va, när spelarna firade och sånt där. Men jag var så kluven när jag gick fram till Roy då och skulle tacka för matchen. Va, så att jag Det var så speciellt konstigt delad känsla alltså.
Men för att du då led lite med honom?
Ja,
eller?
Precis. En av mina bättre vänner va, som jag förstod ju konsekvenserna. Mm.
Vad sa ni till varandra?
Vi bara tackade för matchen och jag kände inte alls att det var aktuellt att fortsätta någon dialog.
Nej. Det måste vara jävligt, jävligt märkligt att trycka en av sina närmare vänners handar och veta att jag har precis kostat det jobbet.
Ja, han och ännu mer Bob liksom har ju gett mig så. Jag tror att jag har väldigt mycket för min karriär att tacka vad jag lärde av dem när de kom. För de kom ju med totala nyheter till svensk fotboll. Det var inte bara spelmässigt som är det som är uppmärksammat. Utan de kom ju med helt nya träningsmetoder. Va?
Går det att på något sätt underskatta Roy Hodgson och Bob Houghtons impact på svensk fotboll?
Nej, jag tror inte det. För att jag tror nog att hela den här generationen som jag tillhör då, från Hasse Backe, Tord Grip, Tommy Söderberg, Roland Andersson och många, många mer tränare fick ju liksom en skolning, och den här extrema debatten som uppstod då under 80-talet tror jag hjälpte svensk fotboll att ta ett jättestort steg mot en mer professionaliserad verksamhet både på träningsfältet och matcharena.
Och som man tittar på er, du säger att ni påverkades mycket och hämtade mycket inspiration och att de har betytt extremt mycket, så har ju ni och er sida också betytt väldigt mycket för yngre tränare idag. Så tänker jag att om det då startade där, så har det betytt enormt mycket.
Ja, det tar jag som en komplimang. Vill du jag ska sticka ut hakan, så tycker jag tyvärr att den betydelsen verkar ha avtagit sista åren.
Köper det.
Och då pratar jag inte 4-4-2 eller nej, spelsystem. Utan,
vad pratar du om då?
Nej, men uttaget det här med att vikten av att organisera ett lag. Jag menar, jag hade ju förmånen, och jag har ju jobbat i UEFA i vad det än blir, 20 år eller något sånt där, innan jag fyllde 70, i den här Europanel. Jag har ju besökt cirka kanske närmare 30 länder i Europa, varit med på tränarutbildningar. Som också har varit väldigt givande för mig i min normala verksamhet. Va? Och det som hände i början på 90-talet med Barcelona fick ju successivt ett större och större genomslag. Där träningen gick över till att vara väldigt mycket allmän kring teknik och passningsspel. Vilket är en väldigt viktig del. Men där man då tappar lite grann av det här. Är du en underdog, som jag brukar säga, så om du... Du måste ha ett väldigt välorganiserat lag för att kunna slå den stora elefanten. Men du kan också titta på lag som vinner. Nästan alltid så har de en väldigt tydlig spelidé. Det är relativt lätt att analysera lag som vinner, för de har en tydlig spelidé. Jag kan inte komma på något lag i de stora ligorna eller i landslagssammanhang. Det tydligaste är ju egentligen i Portugal när Rehagel vinner. Går tillbaka till en gammal tysk fotboll med libero och två man-man-markerare. Tydlig spelidé. De vinner på det som en enorm underdog. Det är väl den största underdogen, möjligtvis jämfört med Danmark då, som har vunnit.
Va? Nu är vi inne på semantik, men när du säger spelidé så tänker jag att man alltid pratar om anfallsfotboll när det kommer till spelidé. Men att i spelidé så inbegrips också försvarsspel.
Självklart.
Ja, men håll med att det är ofta som spelidé bara kopplas till vad man gör med bollen.
Ja.
Och inte utan bollen.
Det du är inne på nu, om man pratar den allmänna debatten eller tränarutbildning, så är det ju väldigt viktigt att du har tydliga definitioner på ett ord, annars så kan du ju inte få människor att förstå varandra. Va? Så att bara det här med vilken terminologi du använder, framförallt var det ju väldigt viktigt. Jag var ju själv ansvarig för tränarutbildningen i Svenska fotbollsförbundet i 10 år, att alla har en gemensam, då hade vi på den tiden en lång definitionslista på vad olika ord betydde. Va? Men det där har också tunnats ut, och så har man, det har kommit in så mycket nya ord
jag
inte tror alla förstår. Va?
Nej, och videoanalys, och jag är inte helt säker på att man, och då kan man även lägga med ungdomsfotbollen, att man jag tror att det du är inne på, att man krånglar till fotbollen lite väl mycket idag. Och framförallt, eftersom jag nu är väldigt mycket i ungdomsfotbollen, så ser jag det där. Men även på den högsta nivån ibland också. Man pratar om liksom genier som tränare och sådär. Är det lite det du är inne på, att man krånglar till det?
Ja, jag tycker att du är inne på rätt spår. Mm.
Jag kan också tycka att... Nu är det väl.
Alltså det finns ju ingen som höjs så mycket idag, ingen roll som höjs så mycket idag som videoanalytiken. Alltså den, alltså om du har det på visitkortet, så är det liksom, wow, han är där uppe.
Vill jag ska ge ett perspektiv?
Ja.
Nu kan inte jag svara på hur alla andra gör, men om du har ett landslag så lägger du ner massor med timmar. Jag ser ju flera matcher själv. Vi har hjälp av en kille då som kan datorn och programmet mycket bättre än jag, och så gör du det. Och så klipper du ihop det till kanske 30, ibland 35 minuter som du visar spelarna, och så har du ett speciellt avsnitt då som handlar om deras dödbollssituationer. Så all den tid och hela det här, alltså går du till klubbar idag så har de ju ett jättegäng, de har ju 7-8 stycken anställda, vissa landslag har det också. Frankrike sitter ju där nere, de har ju en jättestudio där nere, vet du, i sitt slott. Så att jag håller med dig, jag tror att vi tappar lite det här basic, va? Det finns vissa grundförutsättningar i fotboll som är givna, va?
Jag tänker, för jag fick lära mig väldigt tidigt att anfallsspel, ett bra anfallsspel vinner matcher, men ett bra försvarsspel vinner titlar. Och det där kan jag tycka mer och mer har urvattnats. Och då skulle jag vilja fråga dig om du tycker det är överdrivet att dra paralleller till att fotbollen för varje år som går mer och mer blir en underhållningsindustri. Och när det kommer till underhållning så premieras inte försvarsspel och hållna nollor lika mycket som det har gjort innan. Det som var resultatdrivet, där 1-0 var lika mycket värt som att vinna med 4-3, är inte längre lika mycket värt som att vinna med 4-3. För att det är fler element i fotbollen idag som snarare vill att det ska vara 5-2 matcher och 4-3 matcher än att det ska vara två organiserade kanske inte försvarsdrivna, men du förstår vart jag vill komma. Är det ett överdrivet sätt att se på fotbollens utveckling, eller ligger det någonting i det?
Nej, jag tror du har till och med kanske helt rätt. Du vet att jag tror också att den stora utmaningen för tränare då, utifrån din slutsats, är alltså att, jag brukar säga det, populism är det sämsta ordet jag vet i svenska språket. Och jag tror att just den här uppfattningen har spridits så väldigt mycket medialt bland fans. Till och med inom tränarutbildningen, nu har jag inte riktigt ajour på den i Sverige till exempel. Men det jag hann uppleva då innan jag fick sluta som 70-åring och åka runt, så har den också kommit in att det har alltså blivit något slags mer allmänt, och det ska vara lite mer flashigt på något sätt. Va? Och jag menar, jobbar du en toppklubb idag eller jobbar med ett landslag som har ett riksintresse dessutom, så tror jag att du måste vara oerhört stark för att liksom våga stå för någonting och liksom stå emot och allt det här tyckandet som är. Va? Med respekt måste du naturligtvis ha. Fans ska naturligtvis få tycka vad de vill och ha åsikter. Va? Men du själv måste ju ändå ta ansvaret för att, för mig handlar ju elitfotboll om att vinna. Va? Och du kan vinna på olika sätt. Sen jag vill ju med mitt lag ha så stort bollinnehav som möjligt. Va? Men jag vill ju, alltså, jag har suttit och tittat på Danmark 2 matcher nu. Alltså, de har haft relativt mindre bollinnehav. Alltså Danmark spelar ju en fotboll som är sagolikt effektiv men samtidigt bra. Va?
Och underhållande.
Ja, om den är det dessutom. Underhållande skiter jag i så länge fotbollen är bra. Alltså. Mm.
Nej, men när du nämnde det nu, jag satt precis och tänkte på när du sa när jag jobbade och reste runt mycket, såg mycket, jobbade i UEFA, då satt jag och hade Danmark i huvudet. Vi har pratat mycket om det, jag och Gusten, och det har varit lite faktiskt i media nu också. Jag har många kompisar som jobbar i akademierna i Sverige som hämtar inspiration idag. Det som en gång var Clairefontaine och Ajax och dit man vill åka, Atalanta eller vart man nu vill åka, har blivit väldigt mycket att varför ska vi åka dit när vi kan åka över sundet och se hur danskarna gör. Såg du den tidigt att de var liksom på rätt väg, att de gjorde saker och ting annorlunda jämfört med Sverige? För de har ju uppenbarligen hamnat på en plats både på ungdomssidan men som har nu visat sig även i seniorsammanhang.
Ja, de var definitivt tidigare. När jag började 90 på förbundet, jag var ju ansvarig då både för talangutveckling och tränarutbildning. Och då var man ju mycket vi hade ju mycket mer, tror jag, nordiskt samarbete än vad då. De var ju mycket tidigare oss med en professionalisering på talangutvecklingen i elitklubbarna. Och så finns det någonting som jag i alla fall har upplevt. Jag är kanske ute på tunn is och inte har tillräcklig erfarenhet, men det upplever jag med Danmark generellt i samhället. Mm. De har, samtidigt som de har en tydligt kravställande på varandra. Det finns en sorglöshet i Danmark som vi inte har i Sverige. Och det jag upplevde då när jag var där på 90-talet, när Tipselit drog igång här 92, va, så liksom det fanns ett mycket öppnare spel, vad ska jag kalla det. Alltså att, samtidigt som de drev spelarna så fanns det en frihet på något sätt. Som när vi kom igång då från början så var det nästan lite för seniorinriktat, tror jag, i akademierna. Mm. Så att, men just den här sorglösheten och självförtroendet har jag alltid upplevt när jag kommer till Danmark.
Det finns i deras linne.
Ja, jag tror det.
Ja, det finns i deras linne. Sen så, på tal om att finnas i linnet lite sådär, så blir det ju lätt att man blandar ihop diskussionerna i Sverige, tycker jag också. Att när man pratar om akademier så är det nästan som att det är ett negativt ord. Då kommer man direkt in på tidig selektering snarare än utbildning. Och man generaliserar väldigt mycket på barn och ungdomar också, som att alla tycker, man brukar prata om glädje och ha kul, Men det vet ju du, liksom Fredrik Ljungberg, 15 år, tyckte en sak var roligt. Och en som spelade i Spånga tyckte en annan sak var roligt. De kanske ville dricka sin första folköl på träningslägret. Medan Fredrik Ljungberg ville vinna och slå alla. Och där tycker jag vi hamnar snett i Sverige. Och vi är fortfarande på en väldigt dålig plats där för att gynna våra bästa spelare, våra bästa ungdomar. Och få den utbildning de vill ha. Och som krävs för att vi ska hänga med.
Ja, nej, jag håller med i mycket. Det, alltså, Sverige tycker jag är väldigt speciellt. Det gäller inte bara fotboll och idrott, men det här liksom med elitsatsning och sånt där. För mig handlar det egentligen om att ha en tydlig linje och ett bra ledarskap. Mm. Alltså, vill du bli bra i fotboll så måste du så tidigt som möjligt komma igång med bra träning och komma i bra matchmiljö. Om du vill, och jag får fortsätta just det här med talangutveckling. Norge, alltså det här med akademier och satsningen som görs nu. Det är ett problem i Sverige och i Norge. Jag kan inte Danmark numera riktigt. Men det är ju det här att när du blir 15-16 år så är stora problemet matchmiljö och få bra matcher i Sverige och Norge. Tittar du på Norge nu, de har alltså 5-6 spelare som är Haaland yngst, han är 21. Och så har de några som är 22-23. De har gått seniorvägen. De var talanger och hade tränare och klubbar. De kom in i seniorfotbollen när de var 15-16 år. Sandberg, Haaland, Ödegård. De har gått seniorelitvägen. Va? Där har de haft bra träning. De har haft tuff matchmiljö. Tuff träningsmiljö. Så att i ett nordiskt land så tror jag att kan man ha råd i elitklubb. Om jag skulle vara elitansvarig idag så skulle jag plocka in de bästa 16, 17, 18, 19 åringar när de är mogna. Och få vara med i A-truppen. Va? Istället för kanske ha spelare som gör vadå, 15 inhopp på en säsong eller sånt där. Va? För att det har ju varit stora problem. Jag vet när Stefan Lundin jobbade med SEF och jag var kvar på förbundet. Liksom, han höll ju hela tiden på med det här med att försöka skapa en matchmiljö för de bästa talangerna.
Ja, men det är otroligt svårt också. Och det finns ju också ett motstånd att ta upp. Alltså du behöver dispenser när någon är duktig och så får du inte alltid den dispensen. Jag sitter själv i ett sånt case just nu med en 13-åring som behöver spela i F17 för att få matchmiljö, men där förbundet säger nej, tyvärr, det går inte. För då får hon spela F15 istället. Mm. Ja, men så åkte hon ner och var liksom turneringens lirare i F15. Det ger inte henne någonting. Hon behöver spela den miljön. Så jag menar bara att på tal om linne och kultur och allting sånt där, så känns det som att det hela tiden finns ett motstånd mot att ge den matchmiljön, den träningsmiljön i Sverige.
Det enda kravet jag ställer, det är, har vad jag tycker är ett bra ledarskap, då är det inte farligt att flytta spelare.
Nej. Vi är sponsrade av Volt. Ni som inte har koll på det sedan tidigare, det är alltså ett multibrandutbud för män. Internationella produkter kombinerat med skandinaviska toppdesigners. Vi pratar om Filippa K, Tiger of Sweden, J. Lindeberg, These Glory Days, Oscar Jakobsson, Samse Samse och många, många fler. De har ungefär 40 butiker från Malmö i söder till Umeå i norr och finns såklart också på voltfashion.com. Det är ett noga utvalt sortiment, det vill jag verkligen säga. Och det är högsta kvalitet. Och de har också, och det tror jag alla som har varit inne i deras butiker, men för de som inte har varit det så berättar jag det, på personlig service. Och det är väldigt inspirerande att gå in i en Volt-butik. Du kan köpa hela din garderob, sånt är viktigt också. Allt från overshirtskjortor, kostymer, men också jeans, alltså byxor och så vidare. Och de schysstaste accessoarerna. Det är väldigt enkelt. Du går in i en Volt-butik, du går ut och du kommer vara nöjd. De väljer ut det bästa av det bästa. Nu är det sommarmode på fokus tycker jag. Shorts, pikéer, skjortor, kostymer, linneplagg. Stolta linneplaggen. Det är till Volt du går om du vill köpa och uppdatera din sommargarderob. Och det är nu du ska göra det, för nu är det 20% rabatt på ett helt köp. Bara för er hörni, både online och i butik. Det gäller mellan den 9 juni och den 30 juni det här 2022. Uppge bara Toto20 när ni är i en butik. Eller så skriver ni in Toto20 när ni är inne på voltfashion.com och har gjort ert köp. Hörni, vi säger stort tack till Volt. Fan vad grymma ni är och vad snygga grejer ni har. Vi är sponsrade av Pepsi. Och utan Pepsi Max så är fotbollen så mycket tråkigare. Hörrni, sommaren är här. Tänk isbitar, tänk citron, tänk lime om man kanske vill ha en liten sötare citrusfrukt. Och tänk ett stort glas och så iskall Pepsi Max rätt ner. Ah, det är sommar Pepsi, va? Det är den som rullar nu. Vi säger stort tack till Pepsi Max som är med och möjliggör Toto Balotto.
Jag skulle bara, innan vi fortsätter, vill jag backa lite i ditt resonemang. Du pratade om populism och att det är ett ord du hatar. Det är ju väldigt populärt att använda just populism när det kommer till snack kring förbundskaptener. Man pratar om populistiska uttagningar i trupper, man pratar om populistiska byten och så vidare. Erik Hamrén fick ju väldigt många gånger stå till svars för just det där att men det där var ett populistiskt drag. Men med lite retrospektiv här så skulle jag vilja fråga dig, kan du med facit på hand känna att du vek dig för det populistiska ibland också?
Det skulle vara kaxigt att säga att jag aldrig gjorde det. Man vet inte hur mycket man omedvetet blir påverkad, men jag är nog beredd att säga att jag kan icke påminna mig att jag tycker jag har tagit ett populistiskt val när det gäller spelare typ.
Där har du det, suditanza psychologica som vi har pratat om, det är som domarna ofta får utstå. Det är klart att de tycker att de fattar det beslutet, men man vet inte hur mycket man faktiskt omedvetet har påverkats av införsnack, publik och så vidare och så vidare.
Nej, jag tänker bara att med så många år på den där linjen som förbundskapten, inte bara för Sverige utan också i andra länder. Något byte, någon uttagning måste ju vara så här. Det här känns inte helt bra.
Nej, däremot har jag gjort några fel ibland. Jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle försöka koppla bort det känslomässiga när det gällde fotbollsträning och matcher framför allt. Men jag har ju ett byte som jag än idag kommer ihåg och ångrar, och Roland var definitivt emot det. Det var Nordirland borta när vi bytte Anders i paus. För att jag brukar säga det, man ska aldrig ha för höga förväntningar heller när man går till en match. Va? Vi spelade inte bra första halvlek, vi hade ändå ett jämnt resultat. Och jag var så jädra besviken kan jag nog säga, var lite irriterad. Så att jag sa till honom, nu fan byter vi. Och Anders var inte sämre än någon annan, va? Och Roland sa, nej, låt dem starta igen. Nu tar vi det lugnt i paus och så nu får vi se till att de skärper till attityden. Men jag stod på mig och vek mig inte för Roland. Men det var inte populistiskt, utan det var ett felaktigt beslut av mig. För det blev inget bättre och vi torskade med 2-1. Mm.
Påminner ju lite om den konversation som utspelade sig mellan dig och Tommy under VM 2002 kring Marcus Albeck. Där det var, ska vi plocka honom i paus? Nej. 10-15 får han åka. Jag kommer ihåg det uttrycket i ord.
Jag var betydligt klokare då.
Vi kommer knäcka honom.
Och stred inte med Tommy. Tommy var en klok person.
Ja. Ja, men så här, vi plockar honom inte paus. Vi kommer knäcka honom då. 10-15 får han åka.
Det är bra ledarskap.
Ja, och det är så mycket. Det finns så många bottnar det där.
Precis.
Men
det visar komplexiteten också.
Jag tänker annars att, rätta mig om jag har fel, men just Anders Svensson, Kim Källström-situationen och Zlatan som då kommer upp och det är ett enormt tryck utifrån, både medialt men kanske framförallt supportermässigt. Var det de svåraste situationerna som du fick hantera som förbundskapten i Sverige ur det populistiska perspektivet? Eller fanns det någon annan?
Nej, det är väl det som, vad jag kan komma ihåg i alla fall, har skapat mest liksom uppmärksamhet. Och då skulle det vara löjligt om jag säga att inte det kanske var de svåraste besluten. För det gällde ju verkligen att vara så pragmatisk så att man verkligen försökte tänka vad är det bästa. Va? Jag har ju någon situation då innan Zlatan, det tog ju något år innan Zlatan blev startspelare. Jag har ju suttit på ett fullsatt Råsunda, åtminstone halva Råsunda skanderat att Zlatan ska hoppa in.
I minut 8.
Ja, kanske till och med så tidigt. Det är mer än jag kommer ihåg.
Jag var en av dem som ropade.
Ja.
Jag var in med Zlatan. Det var väl Azerbaijan. Och så hoppade han in och så gjorde han mål. Så att, ja, helt snett på det var
vi
inte.
Bra byte.
Ja. Nej, men det måste ha varit en hemsk situation med Anders och Kim.
Ja, framförallt ledarskapsmässigt. Och det kulminerar ju det här berömda Aftonbladskampanjen. Va? Mm. Det var ju fruktansvärt jobbigt i gruppen. För att det skapar ju så otroligt. Alltså, om vi någon gång var negativ mot mediaspelare. Det var ju många spelare som tyckte att vi skulle liksom strypa media betydligt. Men just den perioden, då, de dagarna där var ju fruktansvärt jobbiga. Och hålla igång truppen och alla nöjda. Och framförallt var det ju skitjobbet för Anders. Va? Då gällde det och då var det många gruppsamtal och teamsamtal och individuella samtal.
Och då måste det ju varit så satans svårt att byta ut honom. Eller att inte starta honom. För att du i den stunden bara enkom tyckte att han måste ut. Mm.
Det vart ju på sätt och vis ett populistiskt beslut efter den där träningen då, för att dels var ju Anders så störd, va? Så det påverkar ju hur vi värderade också, va? Men framförallt var vi oroliga för, får han gå ut och starta nästa match nu? Kommer de att bua ut honom då, va? Och hur reagerar Anders då? Så där vek vi oss nästan på ett populistiskt sätt. Men det var ju en kalkyl utifrån vad vi trodde var bäst för laget. Va?
Vi håller på att bli ganska långa. Så att, jag uppmanar oss att hålla ett snabbt tempo här. Ja, verkligen.
Du har bjudit en fel gäst.
Ja.
Jag börjar bli som Erik Niva. Jag blir alldeles för
han brukar sitta 3 timmar när han är här.
Ja.
Lagerbäck och Niva vänder på liksom hela den svenska uppfattningen om norrlänningar. Det är de mest långrandiga som finns.
Verbala.
Okej. Om du sluter dina ögon och tänker på din karriär, var befinner du dig då?
Ja, definitivt i slutfasen. Det är inte många meter kvar till mållinjen.
Ja, men jag tänker mer att om du bara liksom blundar och tänker, vad har jag haft för karriär? Vilken stund och vilken träningsoverall har du på dig då? Vart är det du står? Är det den svenska?
Ja, jag vill nog gärna ta alla 4 där jag varit, för att på olika sätt så har det varit otroligt givande för mig både som person och fotbollstränare.
Ja, nu bryter jag mitt löfte om att vara kort här direkt. Men,
du vill till Afrika.
Nej, men jag pratade med Lasse i telefon här för några dagar sedan inför den här intervjun, och då berättade jag för Lasse att vi har träffats en gång, och det var för 13-14 år sedan i ett gymnasiearbete jag gjorde kring idrottspsykologi och mental styrka. Men då glömde jag bort att vi såg...
Fick du för betyg på det?
MBG.
Snyggt.
Ja, det var inte min förtjänst.
Nej. Lasse kom inte ihåg den stunden. Han var ursäktad.
Tommy som hade fixat Lasse.
Ja, ja. Så var det. Men vi träffades faktiskt inför VM 2014 när jag jobbade med Svenska Fans och Dobb, och vi gjorde ett program inför då VM 2014, och du var där i egenskap av tidigare förbundskapten för Nigeria, och så intervjuade jag dig kring just Nigeria. Och då kom jag så starkt ihåg att du pratade om den nya upplevelsen av att efter en förlust stå i omklädningsrummet, hela laget, både spelare och ledare samlades, och att analysen var att Gud ville inte. Att det var liksom, det var ett nytt perspektiv att ställa sig inför, att ja, det är också en aspekt att ta väldigt stor hänsyn till. Och hur mycket det kan skilja sig åt fotbollskulturellt, eller kanske bara kulturellt, var man befinner sig i världen.
Exakt.
Lasse har tagit mig på orden här, att nu ska vi vara korta. Nej, men det var...
Nej, men alltså, du vet, det var så fascinerande, för att där fick jag ju förändra mitt ledarskap, för att det är så otroligt viktigt för dem att inte förlora ansiktet. Så att även vid teammöten och allt sånt här, va, även om du är extremt konstruktiv i kritik, så där fick du verkligen väga på guldvåg och jobba mycket mer individuellt än vad jag behöver göra i ett annat lag.
Är du för eller emot VAR?
Lite mer begränsningar för VAR.
Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
Det var en bra fråga. För det första så skulle jag hellre dela en annan flaska än en vin som jag tycker bättre om.
Mm-hmm. Vad är det i den flaskan då?
Va?
Vad är det i den flaskan?
Ja, det kunde ju vara en god årgång whisky, men då delar vi inte hela flaskan, vill jag tillägga.
En liten rack.
Nej, men jag skulle nog tänka mig, jag har förmånen att träffa Pep någon gång, men honom skulle jag gärna sätta mig ner med lite mer under en längre tid och lite mer djupgående.
Känns som att Viaplay kan lösa.
Ja, absolut.
Ställa lite krav här under sommaren. Skicka in ett litet förslag i lådan. Jag har en idé till i höst. Mm. En sit-down med mig och Pep.
Jag tror inte det bästa är att göra det i en tv-studio, vet, utan då skulle man nog göra det privat. Framförallt om man ska hitta en god whisky också.
Så är det väl kanske.
Vi säger att det inte är några kameror på det, men i väggarna sitter det kameror. Sen får vi klippa ner det. Men jag tänkte bara, du måste ändå, kanske inte dela en flaska vin, men suttit ner med väldigt många tränare med stor erfarenhet och som har kommit långt genom åren.
Ja, jag har träffat en del, det kan man ju säga.
Är det någon som sticker ut?
Ja, det var ju väldigt skoj. Jag hade aldrig träffat honom så tidigare. Det var ju Sir Alec. Han var med i en grupp under Ukraina EM. Där jag jobbade för analysgruppen för UEFA. Han kom in på slutet bara lite så här. Och det var ganska skoj faktiskt. Och då satt vi bland annat och skulle gå igenom slutrapport. Och det skulle tas ut bästa spelare och sånt där. Och det var ganska skoj faktiskt. Och samtidigt lite jobbigt för att man får vara helskärpt för att förstå hans skotska.
Mm. Precis. Man kan tänka mig att han tydlig i sitt ledarskap.
Ja, han var ju inte precis den som argumenterade väldigt mycket för sina åsikter. Utan han sa vad han tyckte och sen tyckte han att det var så.
Var raka rör.
Ja, det kan man säga.
Favoritarena?
Ja, det går inte att gå förbi Råsunda.
Nej, det gör faktiskt inte det.
Nej.
Den bästa fotbollsarena som någonsin funnits.
Ja. Nej, men det har ju med mina upplevelser att göra. Men jag tyckte att det var en väldigt skön arena också.
Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
Mäktigaste jag har...
Har du Infantinos nummer?
Nej. Politiker har jag nog... På den nivån har jag nog ingen om du inte går ner till de som jobbar då lite mer med det fotbollsmässiga. Nej, men det är väl att jag har en del... Alltså mäktigast är så svårt ord. Det är ni som är så moderna. Vet du? Vad betyder mäktigast? Men jag tycker det är skoj att jag har en hel del... Jag har ju kvar en massa telefonnummer från mina ex-landslagsspelare. Så att det tycker jag är ganska skoj. Jag är utan att gradera på något sätt.
Vilken är den bästa spelare som du har jobbat med?
Sånt där är också så svårt att jämföra. Va? Jag menar,
men nu är det dags att singla ut dem.
Ja, men jag, det säger jag alltid när man håller på med det där. Det är lika med Boldor eller vad du vill. Att jämföra en forward med en målvakt, en inneback. Va? Men jag menar, alltså, det går ju inte att gå förbi Zlatan. Va? Det är för att han är ju unik uttaget på alla sätt och vis. Va? Så att... Han var ju dessutom spännande att jobba med för att man fick ju vara på tå.
Vilken är den bästa spelare som ditt lag har ställts mot?
Ja, eftersom jag har mött Messi och Ronaldo då så får jag väl säga att det är någon av de två.
Och sista frågan. Man får svara precis vem man vill numera eftersom Messi och Ronaldo som du är inne på inte längre i samma utsträckning dominerar. Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag?
Jag måste ju inleda igen att det är så svårt. Jag skulle kunna dra upp liksom beroende på olika roller i laget. Ja, precis. Men alltså, en som jag tycker är så här underbart bra, det är ju Lewandowski. Va? Det är en allround-spelare och han har levererat nu i vadå, snart 10 år. Va?
Ja, det är mer än så.
Ja, till och med det.
Underbart, det var faktarutan. Nu kan vi återgå till kort bara landslagets här och nu eftersom vi är mitt i den här Nations League-samlingen. Jag vet att vi är långa, Lasse. Jag såg att du tittade på klockan. Vi är alldeles strax klara. Men ikväll så spelar ju då Sverige mot Serbien. På söndag så är det retur mot Norge på Ullevål. Kort bara, hur tycker du att de här första 180 minuterna med det nya spelsystemet har sett ut? Ser du att vi är någonting väldigt bra och nödvändigt på spåren eller är du lite mer orolig?
Ja, för det första det jag har sett så är det ju väldigt blandat. Va? Det har ju varit några perioder framförallt mot Slovenien som har sett väldigt, väldigt lovande eller bra ut. Totalt sett så har det ju varit alldeles för ojämnt tror jag för att man ska kunna nå resultat. Sen vad det gäller framtiden så hänger det alltså... Spelsystemet du väljer beror ju väldigt mycket på vilka som är de bästa spelarna. Om du har typer som passar för det. Den stora förändringen är för mig i alla fall både anfalls- och försvarsmässigt. Det är ju att du spelar med en ensam central forward. Det är den stora påverkan. Om jag får kort säga det bara att det krävs mer individuell skicklighet för att spela med en central forward. Den enda fördelen i jämförelse med andra spelsystem med två centrala. Speciellt om det är en underdog, är att du kan sätta större tryck centralt. Du kan ha två spelare som samhandlar. Blir du tillbaka pressat kan ett långt uppspel ge mycket mer resultat. Vi spelar ju lite grann med en forward någon period, och bland annat var ju Zlatan det. Men när vi möter riktigt bra motstånd då, så är det väldigt svårt. Va? Det är liksom den fördelen. Men om Janne och Peter har rätt spelartyper, vilket ser intressant ut med typ Kulusevski och nu om Elanga fortsätter att utvecklas, då har du två spelare som kan passa tillsammans i ett 4-3-3. Så att, men det beror på att du har tillräckligt bra spelare för de olika rollerna.
Jag tänker, alltså nu är det ju resultat här och nu, snart ska vi gå in i ytterligare ett kval och det är viktigt, men vi pratade om det i måndags också, att de spelarna som växer upp nu, alltså som kommer från akademierna. Nu har ju Kulusevski spelat BP och där har det inte varit mycket 4-4-2-skolning. Och sen kom han till Atalanta, i Lange uppvuxen, också långt ifrån den 4-4-2-miljön. Så jag tänker att det som kommer ju vara fotbollsspelare som framförallt känner till den här typen av fotboll. Men det kanske är att vara för långsiktig att tänka så, utan man kanske bara ska tänka på här och nu och vad har vi för spelare tillgå och sen så bara helt anpassa efter det.
Ja, alltså det här med långsiktighet, det beslutet kan ju bara Janne och Peter ta, och möjligtvis om deras arbetsgivare vill ha synpunkter att resultaten på kort sikt inte är viktig. Va? Det är en unik situation som jag upplever om man får liksom jobba väldigt långsiktigt nu. Jag menar, det här kan ju ta en viss tid och det är inte säkert att de här spelarna utvecklas och det finns spelare som passar för det här även om du tittar på ett års sikt eller två års sikt. Va? Det räcker ju inte att ha en Kulusevski och en Elanga, va? Utan hela laget måste ju fungera. Mm. Så att det är ju helt avhängigt, men jag tycker det är helt okej alltså att de vill prova det här nu. De har gjort en analys att nu börjar de ha spelartyper som ska passa för 4-3-3. Då ska de köra det. Va? Men det går inte bara att titta på tre forwards. Du måste ju titta på att har vi mittfältare och har vi backlinjespelare.
Går det att konkretisera hur svårt det är att sätta ett nytt spelsystem och ett sätt att bedriva allt man gör på planen utan en så pass ordinarie och tydlig navspelare som Albin Ekdal på mittfältet och Victor Nilsson Lindelöf som både mittback och lagkapten i mittförsvaret? Eller är vi lite för dåliga på att förstå att utan de här två så är det också ganska svårt att kanske sätta någonting som kommer gälla i EM-kvalet nästa år, redan nu.
Nej, men du är inne på det vi pratade om, att om du bedömer att Ekdal och Lindelöf är de två absolut outstanding bästa spelarna i landslaget, för att oavsett om du spelar 4-3-3 eller 4-4-2,
kanske inte bäst, men så givna delar av centrallinjen.
Ja, då är du ju inne på rätt spår, att då är det ju något, underlättar det naturligtvis inte. För då har du ju fått in sämre spelare i de två rollerna. Så att det är det du måste värdera hela tiden. Va? Så här är vi inne på att har du råd att vara långsiktig? Ingen skulle applådera mer än jag om vi har råd med det. Men ni om några vet ju liksom vad det innebär om kommer det här landslaget nu att börja förlora flera matcher på rad här, va? Då är det inte roligt, för då får du ett sånt tryck utifrån både på spelare, på ledare. Och då blir det ännu tuffare att jobba. Va? Ju mer kritik du får, även om du är superstark som jag vet Janne är, va? Så det blir tuffare. Spelarna påverkas. Man tappar lite självförtroende, man kanske blir lite fegare om man förlorar mycket.
Grundbulten i den här förändringen har ju varit att vi ska anpassa vårt sätt att spela utifrån vad vi har för spelarmaterial, snarare än att vi ska anpassa vårt spelarmaterial utifrån vilket spelsystem vår förbundskapten föredrar. Och vi har också bidragit till det. Jag tror att gängse uppfattning är ju att generationen med Marcus Berg, Ola Toivonen, Mikael Lustig, Gustav Svensson, de som försvann efter VM 2018, i viss mån då efter EM i fjol, det var spelare som på ett helt annat sätt är trygga i 4-4-2, som kan komma tillbaka från sina klubblag och bara trycka på en knapp och spela som man gjorde under uppväxtåren på ett annat sätt än millenniespelarna som nu är framtiden och det som är också här och nu. Men jag tänker, är det så självklart att hela tiden anpassa sitt spelsystem utifrån material? Jag tycker ju det finns en rimlighet i också att spelare kanske ska anpassa sig efter vad tränaren eller förbundskaptenen vill spela för fotboll, för att det här är ens övertygelse. Det här är mitt sätt att se på fotboll. Det känns som att pendeln bara har svängt, att det är så jävla självklart nu att vi ska anpassa spelsystem och filosofi efter material.
Jag tror du har helt rätt där, för att jag anser att båda vägarna är lika framkomliga. Spelare kan också anpassa sig. Tar du Norge precis som de spelar nu, de bästa matcherna när jag var i Norge, det gjorde ju vi när vi spelade 4-4-1-1. När vi hade Ödegård då i den falska forwardsrollen. Va? Det var ju då vi gjorde jättebra match till exempel mot Spanien. Vi spelade faktiskt spelmässigt ganska jämnt mot dem mot Ullevå och fick ett oavgjort. Så att du kan välja olika vägar. Va? Bara du har spelartyper och att du kan sen anpassa dem in då i det spelsystem du väljer. Men jag anser att det går inte att säga att den ena eller andra vägen är bättre. Utan det du sa alldeles nyss, det låter som ljuv musik för mig. För att du måste värdera både och, va? Du kan inte bara låta pennen slå att på det här sättet löser vi alla våra eventuella problem eller att vi får framgång. Så enkelt är inte fotbollen. Va? Utan det gäller, och det är där du sitter med ansvaret som tränare. Det är du som ska välja. Och jag kommer att stötta Janne 100% om han konsekvent vill prova det här. Och att alla nu förhoppningsvis också har tålamod som han efterfrågar. Va? Men samtidigt så tycker jag att han måste ändå sätta resultatet minst i jämnhöjd med spelprestationen. Mm.
Thomas redogjorde i måndags för att Max Allegri under sin förra session i Juventus när han bytte spelsystem sa att det tar 7 månader att få det här att flyga. Och det är i ett lag som jobbar varje dag på träningsplan och som spelar kanske 6, 7, 8 matcher i månaden. I runda slängar ska vi utgå från 50-55 matcher plus alla då träningar tillsammans som man har på de 7 månaderna att sätta det här. I ditt huvud, vad är liksom rimligt? Vad skulle du vilja påminna alla oss utifrån att det här någonstans är en rimlig mängd landskamper och samlingar innan man faktiskt får snurr på ett spelsystemskifte från då 4-4-2
till 4-3-3. Jag säger att det man kan addera i en klubblags situation då som Max Allegri är ju att han kan ju säga jag vill ha den spelaren och den spelaren i januari. För då passar det mitt material medan man i ett landslag vill ta de 11 bästa och göra så bra av dem.
Ja, du vill ju ha de bästa spelarna liksom. Sen ska ju de passa i rollerna som du väljer att spela. Men om jag drar ett konkret exempel ska jag säga att det tog ett knappt år innan det blev lite ordning på Island. Det gick ganska bra efter ett halvår och då hade vi förmånen att få spela väldigt mycket träningsmatcher. De hade ju inte varit slutspel, va? Så vi hade ju, då fick man ju den våren väldigt mycket träningsmatcher. Va? Men sen gjorde vi ju någon djupdykning på hösten när kvalet började. Då, jag vet Slovenien hemma till exempel. Men efter ett år så tycker jag att då satt liksom hela vår spelidé. Och förmånen är ju med en väldigt intränad spelidé. Det är lättare för nya spelare att komma in med alla har väldigt tydligt klart för sig man, övriga har klart för sig man spelar. Och ju mer du kan automatisera laget, framförallt i försvarsspelet som går att automatisera ganska mycket va, i beslutsfattande, så ju större chans har du. Va. Men man får nog räkna med minst upp mot ett år med ett landslag för att du borde samtidigt där ha så välutbildade spelare. Och alltid kommer de ju från olika spelsätt. Va? Så att de är ju relativt vana de här bästa och anpassas också.
Det där blev en fin cirkelslutning. För det känns lite som att vi är tillbaka där vi började med clashen mellan de som kommer från fotbollens håll och de som jobbar med tv-mediet. Att 3 minuter är en evighet för vissa. Det är ingenting för andra. Det här är lite samma sak då mellan supporter och media och de som vet hur det faktiskt går till. Exakt. På planerna. Att folk är skogstokiga efter 180 minuter. Vi förlorar mot Norge. Hallå, varför funkar inte 4-3-3? Och så kommer Lasse här och mässar om att ett år.
Mm. Ja, men det tycker jag är bra. Det är perspektiv, nämnde du tidigare när vi pratade också. Då får man i alla fall lite perspektiv på saker.
Verkligen. Hörrni, det här har varit en väldigt trevlig sittning med Lasse Lagerbäck. Vill ni se mer och höra mer av honom så rattar ni in via PlayStations League-sändningar. Ikväll torsdag så är det Sverige mot Serbien på Friends. På söndag så ska vi försöka få revansch på Ståle Solbacken, Erling Haaland och övriga Norge.
Otroligt viktig den blir utifrån en massa olika saker, tänker jag.
Ja, tyvärr så är det ju så att Serbien är väl antagligen minst lika bra om inte lite bättre än Norge. Så att vi har 2 svåra matcher att se fram emot. Mm.
Saknar dock avstängde Mitrovic. Det känns skönt.
Och skadade Vlahovic.
Precis. Så att, ja, vi får helt enkelt se hur det går. Men som sagt, Nations League hela veckan lång på Viaplay. Och så missar ni för guds skull inte VM94, en sportsaga på C-more som nu har premiär. Det kommer inte jag göra i alla fall. Fan vad kul att ha dig här, Lasse.
Detsamma. Tusen tack. Det har varit bättre än jag trodde, men jag hade ju inte så höga förväntningar.
Jag trodde du var realistiskt optimistisk.
Ja, men det var ju det jag var. Ja, okay. Då har man lagom förväntningar.
Perfekt.
Underbart. Precis som alla våra gäster så får man avsluta sitt avsnitt med en valfri låt. Så att,
har du hört får du... Jag och min Jan som Gusten sjunger?
Nej, det har inte jag.
På volley här så avkräver vi dig ett önskemål på en låt.
Ganska lätt. Mando Diaos Frödingstolkning.
Oerhört mycket samklang. Ja. Det känns väldigt mycket du. Den är fantastisk. Underbart. Om inte du har något mer, Thomas, så säger vi väl
varit super.
Tack och hej
90
för idag.
Minuter är vi nu, så det vart ju också någon slags cirkelslutning i det.
Kanon. Vi hörs igen på måndag och nästa vecka så kommer dessutom Hasse Backe.
Trevligt.
Det är jävligt trevligt. Tack för idag, Lasse.
Tack själva.
Morsning, korsning. Trevlig helg. Ciao, Thomas.
Ciao, Thomas.
Det skimmer i molnen och glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring mig står den härliga skogen så grön. Bakom ängarnas gungande gräs. Och med sommar och skönhet och skogsvinds akkord. Så min hembygd och hälsa mig glad. Var mig hälsad, men var är min faders gård? Det är tomt bakom lönarnas rad. Det är tomt, det är bränt, det är härjat så kal. Där den låg ligger berg. Sången blev tyst i hans dödssjuka bröst. Och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt. Jag vill lägga mig ner i min sjön för att höra hans tal. Om det gamla som gått medan tiden led. Om det gamla sorgsna och sålande svar han slår. Men så svagt som det blå vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där det kära gestalter och synen nyss. Där står gamla